Ja, ni lyssnar alltså på Kulturella Kinks nummer 7. Och för första gången någonsin så har den sedvanliga podduon med sig en gäst i form av ingen mindre än Henrik Proppen Fanqvist.
Hallå, tjena.
Tja.
Kul att vara här.
Ja, du är så jäkla välkommen.
Tusen tack.
Ja, för er som inte har lyssnat på det innan så har vi nyss avverkat ett avsnitt av Hårdrock för fan tillsammans med Proppen också, där vi pratar om hårdrock och handicap. Till det här avsnittet, den här podden, kommer vi ha ett helt annat tema. Så. Mm. Och i en vanlig ordning, för er som inte lyssnar på Kulturella Kings, så diskuterar vi saker som av en eller annan anledning berör kultur och våra upplevelser kring det. Så, i form av spel, film, musik, böcker, annat tydligt.
Ja, saker vi oftast går igång på. Förra avsnittet så konstaterade vi att det mest var saker vi inte gick igång på.
Men det var ju för att man lyssnade faktiskt om grunge. Det får man skylla sig själv om.
Öppnar man den jävla porten får man skylla sig själv, ja. Tänker jag.
Så länge inte Alice in Chains.
Ja.
I vilket fall, Proppen,
ja.
Du har requestat temat reality-tv.
Ja, alltså det är just för att men tänker just när det gäller men när man hör ordet kinks,
ja.
Så tänker man ju på att det är något man går igång på.
Som är lite av en avart, va?
Fast man inte riktigt vet varför.
Ja.
Men typ att såhär, ja men om man såhär handlar med sexuell kink, kan det vara varför blir jag alltid så pilsk när jag ser en tjej i glasögon typ.
Mm.
Så vet man inte varför.
Nej.
Men man känner ändå att såhär, det här gör någonting för mig, men jag vet inte varför. Och så har jag det med reality-tv. För att man är så här, jag förstår ju att det här är dåligt. Liksom. Och jag,
men du ser ändå någon form av nöje eller uppskattning redan.
Ja, och liksom det är ju så otroligt underhållande och fascinerande. Och jag tycker verkligen att det har varit det sen man såg det typ första gången när det verkligen blev reality på riktigt. Mm. När typ Big Brother började.
Så det är ett slags guilty pleasure med andra ord.
Ja, så jag tycker att guilty pleasure, det implicerar ju också på något sätt att man skäms över det.
På något men är sätt. Du stolt?
Men jag skäms inte över det i och med att jag ändå har valt och tömt det i en podd. Så jag kan inte påstå att jag skäms över det. Jag är ju en kommissör i ämnet, det är ju liksom. Men samtidigt så känner man ju liksom att vi tar som exempel. Även om man vet vad som är bra och god mat, så blir man ändå ibland sugen på typ pulvermos. Och det är, inte för att, man tror att det här är det bästa och godaste.
Nej.
Utan ibland så är man liksom sugen på något som är liksom lite äckligt.
Ja, och kanske också en nostalgisk känsla av att någon gång har varit vid en vägkrog där man betalat riktigt matpris för pulvermos och precis. En bacon lindad korv typ.
Eller när man ibland bara när man aktivt vill lyssna på typ en sämre Metallica-skiva.
Du tänker om, typ så här, det faktum att jag äger flera exemplar av Load.
Ja, det var ett bra exempel.
Den har vi ändå konstaterat att den inte är så jävla dålig. Nej, ändå.
Men det är en av det är en sämre än kanske typ de bättre.
Ja, så är det.
Även om vi tycker att Load är bra.
Ja. Det finns ju liksom ingen rimlig, alltså om du äger både Kill 'Em All och Saint Anger, så finns det liksom ingen rimlig anledning egentligen att du någon gång ska välja Saint Anger för Kill 'Em All. Men ibland ser man ju bara så här, idag ska jag ändå vilja höra en lite dålig Metallica-skiva.
Men får jag skjuta in en sak här, Proppen? Du sa att du sitter här för att du inte skäms för reality-kinken.
Ja, precis.
Men det är också, du är ju inte heller, ursäkta, jag kan ju säga det här eftersom jag är äldst i rummet, tror jag. Så att säga, du är ju inte purung längre.
Nej,
är det inte
nej.
Så, när man kommer upp lite i ålder så skäms man ändå mindre för saker som kanske inte är så smickrande.
Men så är det absolut. Vi pratade lite om det ämnet i Hårdrock för fan som jag spelade in med Rasmus och Joey här förut också. Och just att när man var yngre så när man hade kanske upptäckt en genre eller ett band som var visst hårt, så var det som att då kunde man inte gå tillbaka till de mjukare efter
once
det.
You go black liksom.
Då tyckte
black
man att det var tuntigt liksom.
Mm.
Men nu är jag 36 är från 88.
Mm.
Då är det liksom lättare att bara kunna, ja men samma dag kan jag liksom lyssna på Bursum och Bon Jovi liksom, utan att det är någon konstighet att man såhär, åh nej, ingen får veta att jag äger ett Exxon New Jersey liksom. Vad ska de säga då? Utan nu kan man ju lite lättare bara dra på det på en fest och bara,
ja, och köra det man vill.
Ja, men så. Exakt.
Jag vill ju ha tagit inspelningen att jag också har outat att om jag bara skulle få ta med mig en enda platta till Nödö så blir det New Jersey och Bon Jovi.
Ja, men du ser.
Ja.
Trevligt sammanträffande.
Ja. Ja.
Jag tänkte att du hade fått in två lyssnarfrågor.
Ja, och det här är jättekul att du säger det, för att en av de här lyssnarfrågorna lämpar sig så jäkla väl att ta upp här.
Mm-hmm.
Det var en av våra lyssnare, Quizmistress, som ställde frågan om att lyssna på musik ironiskt. Vi har ju liksom touchat lite det ämnet med...
Ironiskt?
Alltså, ja. Alltså,
hur gör man då?
Ja, men så här, att hon menar liksom att folk lyssnar på en del band som så här, ja men det här lyssnar på, jag tycker egentligen inte är bra, men jag lyssnar på det för att det är lite tuntigt och kul.
Kanye West, Scoop, Diddy-Woop.
Ja, men något sånt där. Men, och så exemplifierade hon då med, dels exemplifierade hon med Europe, som var så här, men de flesta hårdrockare tycker egentligen inte att Europe är bra, och jag ska komma till min åsikt här sen, men hon hade också tillägg sen, för hon utvecklade ut sig lite i det här och sa då att hon tror att det här är mer en grej för hårdrockare än för punkare, alltså att punkare var mer så här, står för om de gillar det som kanske av andra klasser som lite tuntig punkt, medan hårdrockarna är mer, ska vara mer true på något sätt.
Absolut, ja, men det finns väl ett typ rockstjärnekomplex eller coolhetskomplex inom hårdrocken som är mer utbrett än vad det skulle kunna finnas någon liknande motsvarighet inom punken. För att i punken så är det ju fortfarande, oavsett liksom så här vad man tycker, så är det ändå edgy att göra något annorlunda, tänka utanför boxen. Och punk i sig, absolut utanför boxen sett till kanske popmusik. Men i ett gäng av punkar så är det ju mer edgy och utanför boxen att lyssna på något annat än det typiskt punkiga. Så att det finns väl en form av, men det finns väl något paradoxalt där på något sätt. Så.
Ja, men jag som har varit inne i både punksvängen och hårdrocksvängen, och varit inne i hårdrocksvängen alltså tidigt, vi pratar sent 80-tal, tidigt 90-tal.
Tidigare än oss två.
Ja, exakt. Men,
mycket på grund av födelsåret.
Mycket på grund av födelsåret. Men jag tycker också, och nu får ni rätta mig om ni tycker fel, jag tycker att det har förändrats även inom hårdrocken. Nu kan man få en mycket större acceptans om man faktiskt säger, men jag gillar Europe, jag gillar Toto, jag gillar Bon Jovi. Vad säger du, Proppen?
Ja, så när jag hörde frågan, tänkte jag här hade jag kunnat prata om i en timme. Överlag så tycker jag att hela det här med att gilla saker ironiskt, det är egentligen bara en brasklapp. För alltså, uppenbarligen gillar ju personen sakerna på riktigt.
Jag men tänker man, det också.
Men man lägger ändå in det som en brasklapp för att man är rädd att någon ska tycka att det är töntigt. Jag älskar ju Manowar till exempel. Och det är ett sånt band som folk brukar kunna tycka är töntiga. Jag tycker de är hur bra som helst, helt utan någon sarkasm.
De har bra låtar.
Ja, absolut. Men 82 och 92, typ världens bästa band kanske. Men det är också så här att folk kanske, om man är rädd att någon som tycker att man är töntig, då är det att man är så här,
men man är rädd för att någon skulle ha,
det här är ju bra. Men om någon är så här, nej, det här är töntigt, då kan man inte vara såhär, alltså, jag gillar mig inte på riktigt, det är ju lite för skoj. Men det känns ju bara som att man liksom är jag-svag om man inte liksom vågar stå för att man gillar någonting på riktigt. Jag vet inte, känner ni till bandet Helvetets Port? Ett svenskt heavy metal band?
Nej.
Har läst namnet på sociala medier men inte lyssnat på.
Nej, men det är ju såhär, men de är också födda på 80-talet och är väldigt så här, men nästan som en tribute till liksom den svenska 80-tals heavy metal scenen. Man ser band som liksom Heavy Load, Gotham City.
Tänker du typ så 220 volt
och Nick 220 volt, Jonah Quiz. Den liksom, ja. Allt det som spelas på muskelrock, om ni känner till den festivalen.
Yes.
Den grejen liksom. Det finns en video där Thomas Eriksson, sångaren i bandet, pratar om just ironi inom musik och liksom om heavy, jag tror videon heter heavy metal, is it serious? Typ en 3-minuters video på YouTube där han pratar om, för folk är så här, om en är ni på riktigt liksom? För att de är också väldigt 80-taliga i hela sin, ja men visuella approach och sånt där också. Och att de pratar just om det här, om en vikten av att liksom våga göra saker utan ironi, och att man liksom måste, för att kunna njuta av, men alltså oavsett om det är liksom hårdrock eller skräckfilm eller vad det är, så finns det ju det här suspense of disbelief.
Ja, att någonting du, som tilltalar, någonting som stimulerar.
Liksom, att du måste kunna acceptera vissa premisser för att kunna njuta av, säg en skräckfilm. Alltså om du inte så här köper att ingen har mobiltelefon, eller så här, varför säljer ni inte bara huset om det är hemsökt?
Exakt.
Men då kan du, då funkar ju ingen skräckfilm.
Nej.
Utan du måste ju ändå på något
vara
sätt
fine med premissen.
Precis. Och att det är liksom samma sak med att det är bra att typ fördöma sig lite för att kunna njuta fullt ut av premissen i skräckfilmen, hårdrockslåten eller vad det nu kan vara liksom.
Jag har aldrig tänkt att det är smart att vara korkad.
Ja.
Att korkade människor är ju i regel gladare så.
Och att framförallt man pratar också om att barn är ju liksom helt utan ironi och sarkasm. Och om, alltså, om ett barn ska rita liksom en cool bild, då kanske de ritar en dinosaurierobot med en elgitarr som liksom skjuter eld genom ögonen, och så är det någon ape som spelar maracas vid sidan.
Mina föräldrar har en tavla hemma hos sig ovanför trappen där jag har ritat en dinosaurierobot som har laserögon från när jag var fem. Så det var jävligt spot on.
Ja, du ser, det
låg lite bra.
Jag hade ingen aning om det faktiskt. Det
var min andra mest kända barn.
Det är sjukt att jag sa exakt det.
Ja, men min andra mest kända barnomsökning var på förskolan när vi fick upp efter att göra ett självporträtt och rita Gene Simmons.
Ja.
Så det är också väldigt mycket i linje med
men det är ju det jag menar. När du ritade den bilden, då tyckte jag att det var coolt. Liksom.
Absolut.
Helt utan någon typ av sarkasm.
Ja, det pikade ju där.
Ja, precis. Och att man som vuxen kanske borde bli, eller borde vara bättre på, kanske inte i alla situationer, men åtminstone när man ska liksom njuta av en film eller musik, kunna liksom gå tillbaka och sätta sig i det här liksom totalt ironibefriande sinnesstämningen igen, och det bara vara så här, ja men det här är coolt liksom.
Ja.
En cool grej är ju liksom en cool grej, och att så här, att många tycker att det är något negativt att man gillar samma grejer som när man var liten. Men om man vänder på det, så kan det också bara vara för att, ja men de som inte gillar sånt de gillade när de var små, de kanske bara blivit tråkiga liksom.
Var de inte tråkiga redan då, tänker jag?
Jo, det är möjligt.
Jag tänker att det är inte en red flag om någon inte gillade dinosaurier eller robotar eller så när de var små.
Ja, precis. Och liksom, men det har, alltså, det har inte hänt någonting med dinosaurier på vägen.
Nej.
Dinosaurier har inte slutat att vara coola. Nej. Utan det är bara de som har slutat att tycka att det är coolt någonstans på vägen. Och det känns ju ändå som ett tråkigt livsval.
Ja, det är ändå.
Och har liksom aktivt bestämt att det inte är coolt längre.
Precis, för det är inte dinosaurierna som har påverkat liksom den uppfattningen, utan
nej,
det är någon annan.
Nej, exakt.
Det där är ju så jäkla intressant, för jag delar ju din uppfattning om, jag tycker också Manowar är ett svinbra och roligt band. Just för att de har ju hela den här grejen som du pratar om, proppen. Alltså de är ju dinosaurierobotarna med laser. Alltså det är extra allt på allt de gör. Och jag förstår också varför många inte gillar dem. Men lyssnar jag på Manowar så gör jag det fan inte. Alltså jag tycker att det är plojigt, och jag tycker att de driver med hårdrocksgrejen, men jag tycker de gör det bra. Hade musiken varit dålig hade jag inte lyssnat på det.
Musiken är ju bra.
Ja.
Och det är ju det som liksom så här bär upp det hela. Så sen hade jag kanske oroat mig för att någon skulle fått för sig att jag upptäckte Manowar via att kolla på omslaget och sen köpt skivan.
Men liksom Manowar skulle ju aldrig heller be om ursäkt för sig själva och säga om vi är ironiska eller bli sarkastiska.
Sen kanske han pedofilen skulle behöva be om ursäkt.
Ja, precis. Han var en ironisk pedofil. Ja.
jag bara drev.
Ja, precis.
Ja. Men och just det här med alltså lyssnarens fråga apropå punk kontra hårdrock, där hon då menar att punken skulle vara mindre sådär. När jag har levt i de här världarna så har jag snarare bland många punkare upplevt åt andra, alltså svenska punkare, och det här är ju bias säkert beroende på vilka kretsar man rör sig i. Men jag har väl kanske mer upplevt då att där är mer hon säger, ja men vi lyssnar på Electric Banana Band, haha, det är liksom för att det är lite plojigt, och så vill man inte riktigt stå för det. Och ingen skit över Electric Banana Band. Gillar man det, jag är inne på proppens linje helt och hållet, gillar man det så står för att du gillar det bara, punkt. Det är inte svårare än så.
Ja, köp den där banangitarren,
ja,
som du alltid vet äga.
Precis.
Så, ja.
Ja.
Har man bara liksom den rätta övertygelsen och kan äga någonting, då kan man ju sälja in vad som helst. Ja. Och
det är svårt att bli kritiserad om man står för någonting genuint.
Ja, exakt.
Och sen så, bara för min personliga gissning här, är ju att jag tror inte att man kan koka ner det till hårdrock eller punk överlag, utan jag tror att precis som proppen sa, det handlar nog om en jag-känsla, liksom alltså en svag självbild någonstans, och det spelar liksom ingen roll vilken subkultur man tillhör, tror jag.
Nej. Sådana finns alltid.
Ja, så är det. Ska vi slänga in den andra lyssnarfrågan, så har vi ändå betat
absolut,
av dem.
Absolut.
Sen tänker jag att vi styr tillbaka
så
det här.
Så går tillbaka till realiteten.
Ja. Varför, och det här är en annan lyssnare, Niklas, som frågar, varför har ni inte pratat om geniet Corey Taylor? Och jag tänker vi låter proppen öppna det där.
Ja, varför har inte vi pratat om Corey Taylor?
Alltså, för första vet jag inte om jag tycker Corey Taylor är ett geni. Så vi kan börja redan där. Kan väl ifrågasätta lite kanske. Mm. Sen, alltså, finns det inte, alltså, man vill veta saker om Corey Taylor,
så finns det
inte så att det finns liksom flera dygn.
Det ser det, hundratals loudwire-artiklar.
Ja,
där de frågar Corey Taylor om vad han tycker om någonting.
Ja, exakt. Jag tycker man ser honom konstant utan att man aktivt söker upp honom.
Det känns som att Loudwire borde ha en person som är avlönad att dagligen fråga Corey Taylor om vad tycker du om den här.
Eller typ så här metal sats eller alla de där.
Så dels så pratar vi alltså inte om honom för att det redan pratas om honom väldigt mycket på andra sätt.
Och om kulturella kinks ska liksom innebära någon typ av avart, tror jag väl liksom Corey Taylor Slipknot Stone Sour är väl mer liksom missionären än en kink i så fall. Om man ser till hur
Alltså, jag skulle säga annars hans solokarriär, där han kör rap metal under hyfsat cheesy namnet Corey motherfucking Taylor.
Det
skulle kunna gå in.
Där har vi ändå någonting.
Alternativt hans
där kan man ändå vara doppa tårna, det kan jag acceptera.
Alternativt hans akustiska performance av Svampob-themesången som jag brukar köra på sina solospelningar. Där kan vi börja närma oss en kink.
Ja, men jag är också inne på det som vi öppnar på. Jag har också svårt att se geniet där, men jag har heller inte aldrig varit inne i den här fanbasen av Slipknot.
Alltså, jag gillar Slipknot, men det är inte mitt liksom så här favoritband. Så har sett dem live, asbra spelning, grymt snyggt scenbygg och sådär, men personligt pratar jag nog inte så mycket om Slipknot. Eller har inte nämnt dem här, för att de har nämnt så mycket i Håra för fan av och till.
Mm.
Jag har sett dem en gång på just som vi nämnde förut, när vi nämnde St. Anger.
Ja.
Jag såg dem som förband till Metallica på St. Anger-turnén.
Det är ändå passande på något sätt, för att liksom Slipknot är ju annars det enda bandet som har kastrull som instrument.
Precis.
Ja.
De här lånade varandra. Så.
Ja.
För det var en Slipknot precis hade släppt volym 3. Den med Duality.
Ja, och Psychosocial, va?
Nej, det är nästa skiva.
Är det då?
Ja, det är väl den nu. Chapter 4. På Grey-grejen, är det inte det?
Ja.
Psychosocial.
Jo, men det är det nu. Before I Forget då? Är det med på volym 3?
Ja, exakt.
Ja, nu är jag med.
Precis.
Ja, Before I Forget, det är den plattan jag.
Precis.
Sorry, mitt fel.
Nej, jag förlåter dig.
Tack.
Jag älskar när skivnördarna går igång på varandra. Men jag är inte ens där att jag tycker Slipknot är speciellt bra. Jag förstår vad folk gillar, men det är inte
min. Är det att du tycker att de är för många?
det, nej, det kan jag uppskatta. Och framförallt det bästa, alltså, jag har ju alltid varit en fan av Joey Ordison.
Ja, alltså, han gjorde sig ju bäst i Murder Dolls.
Det gjorde han verkligen, och det är ju, det har jag inte varit så hemlig med att jag gillar skarpt. Men däremot så tycker jag att om vi återgår till Corey Taylor, så är jag mer för Stone Sour än Slipknot överlag. Men det är inte heller ett band som jag skulle sätta på. Alltså, slås det på så tycker jag det är fine, men jag liksom lyssnar inte aktivt på det.
Man är inte Stone Sour mer av ett Nickelback?
Det drar sig åt det hållet, men det är ändå, det är betydligt.
Accepterar vi dem för att det är Corey Taylor på sång?
Nej, jag har ingenting. Alltså, för mig så är Corey Taylor varken, alltså, han gör varken till eller från. Det är liksom, han är inte.
Jag antar att alltså, i stort sett är det säkert han som är bandet, tänker jag.
Ja, men det är så här bara, just det jag har hört, och som sagt, jag är inte superinne på det. Bara så här, ja, men det här är fine. Men det är just det är fine.
Men Slipknot har väl också, det är ju sämre för varje skiva, måste vi.
Ja, men det brukar väl folk säga överlag. Så.
Ja.
Kanske för att det varit ett sound som har kommersialiserats allt mer.
Jo, men så kan det ju vara.
För att de första två skivorna var väl väldigt, alltså med Slipknot mätt, brutala och hårda.
Ja, framförallt den första är väl den som är något som är innovativ också, ja. Att det ändå var något lite, ja men,
det fanns någonting som var liksom lite groundbreaking där.
Ja, absolut. Precis.
Vi har tänkt att vi drar tillbaka det här till ursprungssnacket om reality-tv. För att proppen fick ju då säga att det var kinken. Men vi kom inte, det är ändå ett jävligt brett ämne. Så jag tänkte att vi faktiskt ska ställa honom mot väggen och säga, vad är det, reality-tv överlag, eller är det någon speciell genre, eller är det nere på rena titlar, så specifika program?
Alltså, det jag började med, det var liksom när Big Brother slog igenom på allvar. Och det var en skandal TV på ett sätt som man kanske inte hade sett i Sverige förut liksom.
Det var lite runt smutsigt.
2001 kanske? 2001-2002?
Kommer du ihåg vilka som var med?
Men var inte det hela med här liksom Linda Rosing?
Ja, men det låter ju
den rimligt. Liksom generationen.
Jag vill
Olivier de Paris. Ja.
Men du, jag vill nog gissa på att det är ännu tidigare som Big Brother började komma. Av den enkla anledningen att jag en gång befann mig, det här var tidigt när jag fortfarande krökade,
ja.
Och innan jag hade barn, ska också
säga. Ja, jag släppte 95.
Nej, men vi innan jag hade barn, efter jag träffade min exfru, så att vi är någonstans inne på kanske typ 00 till 02 där någonstans. 01 troligen skulle jag säga.
Det sa han ju.
Ja, på Big Brother. Ja. Jag ska komma till varför jag tror att det kom igenom. För att då var jag och blev alldeles för full i baren. Alltså där de spelade in baren.
Ah,
och hade sån jävla ångest tills programmet kom då på stunden. Jag kunde sitta och kolla igenom och bara säga, nej, jag har inte fastnat på någon kamera. Och jag tror att var inte Big Brother före baren? Och det här är som jag tänkte kasta
för lyssnare under 40, så fanns alltså en reality-tv-serie som hette Baren förut.
Ja. Så jag bollar tillbaka. Det är
en annan Färjan Håkan slog igenom.
Va?
Jag var ju Baren Håkan innan han var Färjan Håkan.
Fan. Alltså, jag undrar om det finns liksom så här reality-kondensörer som säger att jag gillar honom när han var Baren Håkan.
Ja, precis.
Men det har ju passerat igenom en del rockprofiler i baren också, övrigt. Vi har Dag Finn var med i någon säsong, Shaboom-Dag.
Han som var naken i OK.
Ja, exakt. Mm. Och Daniel Delamorte var med också i någon säsong.
Vem är han?
Proppen, du kan det här bättre än mig.
Alltså, han är väl någon typ av black metal musiker, va? Heter bandet Delamorte?
Ja, jag tror det. Han tog namnet Delamorte och sen heter bandet Delamorte. Och sen är han väl också, som jag förstått, en extrem konnässör av italienska kultskräckfilmer.
Ja, jag tror du var på väg att säga italiensk mat och kan det vara tagit av mortadello.
Ja, precis.
Nej, så där någonstans är det.
Ja, och där var man säger att det här var, vi säger typ 2000 då.
Ja.
Då var jag liksom 12. Och det var ju liksom väldigt fascinerande att få blicka in i liksom en värld där folk bara var, att bara titta på folk som var fulla var ju liksom spännande.
Ja.
För att man var liksom så pass ung att man kände att så här, det här ska jag nog inte se. Det här är lite så här,
men det är svårt att sluta.
Det är lite så här förbjuden värld. Men man var ändå liksom så pass gammal att man kände att Ja, men det är då här hit vi ska om några år typ. Att det var någon så här glimt in i
vuxen, verkligheten på något
sätt. In i vuxenvärlden och in i verkligheten på ett sätt som kanske var väldigt liksom
naken.
Ja, bokstavligen.
Ja.
Packade människor som knullade liksom. Och man kände att så här, det här
är livet.
Det här är ja. Någonting va. Det är någonting som jag inte har sett förut på TV. Och ja. Sen ja men liksom om man bara ser allt som har kommit sen, det är liksom så jäkla mycket kanon. Och jag älskar liksom när det bara blir dummare. Alltså Paradise Hotel ska jag säga det jag tycker bäst.
Innan de blev PK?
Ja, givetvis. Mm. Då heter det också Paradise.
Men
nu ska ju det vanliga komma tillbaka igen i höst.
Skönt att de återförenades ändå.
Det sexistiska.
Ja.
Men Paradise Hotel. Då är ju frågan här. Vad låg, alltså piken höll jag på att säga, men var rock bottom, var det Kungen av Tylösand?
Alltså vi har ju faktiskt en tjej från Sundsvall som var med där. Erika i Kungen av Tylösand var ju från Sundsvall.
Mm.
Som jag också är ifrån.
Uh-huh.
Så shout out till Erika i Kungen av Tylösand måste vi nämna.
Hur gick det sen där, eller?
Det var också, det är också en grej som vi kan komma in på. När du sa hur gick det för henne. För det här var en sån dokusåpa utan tävlingsmoment.
Ja.
Till exempel.
Det är lite problematiskt i sig typ.
Hur gick hon i livet, det vet jag inte. Men för Paradise Hotel till exempel har ju ändå väldigt tydligt tävlingsmoment. Och att det kan vara ganska aktivt spännande i och med att det handlar mycket om att utmanövrera varandra. Men konceptet är ju till er som inte känner till det, man är par, men det finns alltid en tjej för mycket eller en kille för mycket. Så det är liksom så här en liksom social interaktionsvariant av hela havet stormar, där det alltid finns en stol för lite.
Precis.
Att liksom det alltid är någon som
den som blir utan en partner, ja, eller match så precis. Åker ut.
Så där finns det ändå liksom ett genomgående tävlingsmoment.
Och i slutet kan man vinna pengar.
Ja, precis.
Ja,
men och som sagt, då finns det ju också dokusåpor som Kungen av Tylösand, Ex on the Beach, där det liksom inte är något tävlingsmoment, utan där det bara är så här, nu filmar vi 10 idioter i 8 avsnitt och sen är säsongen bara slut.
Jag vill också,
det är också det som är väldigt fascinerande att det bara går ut på ingenting.
Vi bara låter dem vara sig själva, ja. Typ så.
Framförallt Ex on the Beach när det är, ja, oh, du vet ditt ex som du hatar. Ja.
Och här, på stranden.
Här kommer han. Och så är de fulla konstant. Och så bara är allt jättedåligt. Och så har de också att, men redaktionen är också väldigt bra att trigga igång dem. För de har ju alltid att de ska ha så här lekar. Alltså, och nu ska vi spela sanning eller paddan. Och paddan då är alltså en iPad som kommer in på festen.
Okay.
Och ställer frågor till dem.
Mm-hmm.
Och då är det alltid så här, vem i rummet tycker du är typ falskast? Och vem är med ledande frågor?
Det känns som att
liksom det är negativt laddade ledande frågor som kommer liksom leda till att, ja, men om du var så här, oh, vem, ja, men nu när vi tre sitter här och poddar och vi skulle då tvingas och bara, oh, baserat på de här 20 minuterna, vem tycker du minst om? Det är också så här,
Erik fan beskyller assistenten utan att ha någonting att gå på.
Men det är liksom att det är alltid liksom den energin i frågorna och så vidare.
Mm.
Att ja, nu kommer det bli bråk. Och alla är ju liksom dummare än spån också. Så det är liksom jättedumma människor som är jättefulla som ska svara på frågor om,
som provocerar fram bråk, ja. Liksom så.
Så det är också typ det som det går ut på. Och ingen vinner. Utan
utom tittarna.
Ja,
men
vi vinner verkligen.
Jag vill ju också, jag vill nog ställa det emot. Ja, det finns nog en aspekt av det där med korkade människor som är fulla och knullar. Uppenbart. Men det är ju det som är konceptet. Och jag tänker att de tar dit människor som har ett, alltså ofta ganska trasiga människor med ett extremt jäkla bekräftelsebehov. Och sen så spelar det ingen roll, alltså, om de är dumma eller inte, för de kommer att vara dumma i det som kommer ut. Alltså, i och med att de har ju hela den här konceptet med att de trycker in det. Det kanske, dumheten ligger väl snarare i total brist på konsekvens, impulskontroll.
Jag minns också att det var ett avsnitt av Debatt i SVT.
Mm.
De pratade om typ, ja, men, om det var moraliskt eller inte med dokusåpor, och att många som är yngre är med, och att det liksom är, ja, men, framförallt nu med sociala medier och sådär, det är så lätt att, ja, men, som 19-åring
påverkas,
är du med liksom i en dokusåpa, du kanske gör vissa dumma grejer och sen finns det kvar för evigt tack vare internet liksom och så vidare.
Det får liksom permanenta konsekvenser.
Precis, och då var det en kvinna som var med som tydligen hade varit psykolog i castingen till, om det var typ de tre första säsongerna av Big Brother.
Ja.
Och då hade hon sagt, men den här personen bedömer inte jag kommer kunna klara det här i 100 dagar.
Mm.
Så då blev den personen utsorterad.
Så det finns ett liksom, men, mått av vad heter det? Ansvar ändå.
I början.
Ja.
Men hon var som sagt det de tre första säsongerna. Sen så hade produktionen då enligt henne börjat ställa frågor som var mer så här, ja, men tror du att den här, om, att det var väldigt så här lite obehagliga frågor nästan, tyckte hon, att det var så här, ja, men tror du att om vi skickar in den här Joey i huset, tror du då att han kommer kanske bli lite instabil och kanske typ bråka lite med de andra och kanske typ visa kuken eller sånt där. Tror du det? Och så här att de nästan använde henne som att berätta vilka som är instabila, mm, så att vi
kan skicka dit dem,
skicka, ja, in dem istället. Och då hade hon hoppat av, för då kände hon att jag är här för att liksom säga vilka som inte kan vara med. Inte
vilka berätta som kommer spåra
vilka
ur,
som kommer spåra ur, så att ni kan skicka in dem liksom. Så jag tror att produktionen kanske fick en annan infallsvinkel efter några år, när de liksom märkte vad folk vill se. Ja, också,
jag trodde att det var som så att de hade gjort sig av med henne för att hon drog gränserna för hårt liksom, för att nej, men den här personen kan inte vara med så.
Ja, men jag antar
det, är väl det, hon, det är väl det hon indirekt blev.
Ja,
det,
ja,
var väl indirekt så det var. Jag vill slänga in, nu vill jag faktiskt hetta upp det här lite. Jag vill att ni, eller vi alla tre, var och en, svarar på hur vi skulle klara oss i en sån här dokusåpa som verkligen hade inga gränser. Hur mycket skulle man begå våld på sig själv?
Nämn ett exempel på en sån.
Ja,
så,
men,
så att alla, ja, men, är med på.
Okej, vi ska tillbringa en månad i Big Brother-huset. Du har fri tillgång på alkohol och allting, men du ska tillbringa en månad inne med random människor som är ganska gränslösa.
Rent enkelt överleva, eller ska vi liksom så här också hållas kvar i programmet där folk tittar och vi kan röstas ut på något sätt?
Du får göra vad du vill. Du har kommit med i programmet. Ja. Det är allt. Hur skulle du agera och vad tror du skulle hända med dig?
Ja, det autistiska är väl att hålla sig för sig själv. För att, vadå, vad är ett hus med främlingar? Det är ju inte jättelockande, tänker jag. Jag hade ju inte sökt dit själv till att börja med så. Men jag tror inte att jag hade gjort mig aspopulär heller. Typ.
Nej, men skulle du liksom så här, skulle du försöka hålla dig straight, ren, nykter för att liksom kunna hålla någon bekräftelse?
Jag hade nog inte försökt hålla mig straight, utan jag hade nog varit öppen för förslag.
Ja. Proppen?
Ja, men alltså jag har ju, jag är funktionshindrad, jag har en muskelsjukdom, jag har personlig assistent dygnet runt. Så jag är ganska van att liksom alltid ha någon uppe i mig.
Så det är taskigt om någon röstar ut assistenten.
Ja, precis. Jag vill säga, så jag tror liksom inte att jag skulle tycker att det var jobbigt att alltid vara uppe i någon annan liksom. Nej. Det är jag ganska van vid på så vis. Så jag tycker ändå att jag är ganska bra på att kunna liksom handskas och umgås med olika typer av personer. Så jag tror inte att jag personligen hade nödvändigtvis mått dåligt och tyckte att det var jobbigt att vara där. Så vet jag inte hur roligt det hade varit däremot. Men jag hade absolut inte hållit mig nykter och sånt. Det hade jag inte gjort.
Jag hade dumt att vara den enda som hade.
Jag hade absolut kunnat passa på att parta. Om man ändå är, ja, men nu ska jag ändå vara här 100 dagar. Kan jag väl ändå.
Och jag kan, det är väl lättare att stå ut, kan jag tänka mig.
Ja, men jag kan också tänka, alltså, du kommer ju vara mindre medveten om kamerorna dag 70 än dag 3 liksom.
Mm.
Så antagligen skulle man ju bli, ja, men kanske kunna bli mer crazy med tiden också. Man kanske aktivt tänker mer på att man blir filmad i början liksom.
Antagligen, ja. Men sen så är det standarden så.
Ja,
man reagerar inte på att de är där, för att det känns som att de har alltid varit där eller de ska
och
vara
sen,
där.
Sen antar jag att det beror på hur de andra är också, för man är alltid en del av en dynamik också, tänker jag, när man är där.
Mm. Jag är nog mest orolig för egen del om jag skulle hamna i den situationen. Jag är ju nykter sedan snart 19 år tillbaka. Nykter alkoholist. Jag är inte speciellt orolig i det här hypotetiska scenariot för återfallet. Däremot så är jag orolig för att jag, precis som det du var inne på proppen, med att man typ vänjer sig vid kamerorna, att jag skulle bli alldeles för transparent och börja vara så extremt ofiltrerad. Nu är ju alla andra det också, men jag tänker just på hur jag själv skulle se på mig själv när jag kom ut därifrån och hur mycket jag har delat med mig av mig själv för svenska folket.
Ja. Har du så mycket skit att oroa dig för?
Nej, men det är inte skit. Det är liksom så här, jag som person, att ja, jag liksom vänder ut och in på mig själv. Det finns ju någonstans. Jag har ju varit ganska transparent, eller väldigt transparent skulle jag säga, i poddar och sådana saker. Och sociala medier, övertransparent skulle jag säga.
Det är ju typ den uppfattning jag har av dig. Tror att det här, ser att det finns någonting typ att oroa sig för eller förlora på den aspekten? Så jag hade inte andra problem att vara typ transparent med vad jag tyckte, tänkte,
nej, men
mådde, kände.
Jag har ju inget problem att vara det egentligen, men jag tror att jag hade blivit övertransparent. Jag har ju på något sätt nu klivit tillbaka ett steg och mår bättre av det, kan jag känna.
Okej.
Okay. Men jag, sen också, skriver man ett inlägg på Instagram till exempel, då kan du ändå skriva ner det och skriva om det och formulera om det och redigera det och sådär, mycket du inte kan göra om du bara har hämt ur dig någonting.
Nej.
I tv liksom.
Man förlorar ju den makten om man låter sig spelas in av någon,
ja,
annan.
Ja, precis.
Det är klart, absolut, på ett annat sätt så.
För jag tänker också, ja, men just det här med, alltså vad, som du sa, vad man skulle säga om när man ser sin egen insats när man väl kommer ut i huset. Jag lyssnar ju, eller kollar inte på någonting som jag själv har varit med i till exempel. Utan jag brukar bara, om de vill spela in det här, då efteråt så är jag bara så här, det här har aldrig hänt. Typ. Jag tycker det blir roligast på något sätt. För annars är det så lätt att man blir så här, men gud, varför sa jag sådär? Och att man liksom börjar tänka på sig själv för mycket utifrån.
Och då tror jag fastna på det negativa.
Och då tror jag inte att man blir lika genuin heller.
Nej, och samtidigt så får man nog kanske också en lite typ missvisande uppfattning där, tänker jag, i och med att andra lyssnar inte på samma sätt som man själv lyssnar.
Nej.
På sig själv.
Nej, precis.
Jag har ett inspel på det där. Du är ju ståuppkomiker precis som jag, proppen.
Ja, precis.
Och jag kan ju relatera till när någon har filmat ett gig man har gjort.
Ja.
Jag vet ju att alla säger att man ska filma giggen, titta på hur man gör, men varje gång som jag har gått av scen och känt fan, det där satt bra, och sen har man spelat in då och tittar efteråt. Det är aldrig någon gång som jag har tittat på en inspelning och känt mig mer nöjd efter att jag har tittat på inspelningen än innan. Jag har alltid känt mig mindre nöjd när jag tittat på
det. Jag håller helt med. Jag gillar inte heller att kolla för grejer efteråt. För jag vet också att de grejerna som du eller jag tänker på är dessutom antagligen ingenting som publiken har tänkt på.
Nej.
Så det känns också som att då kanske man börjar liksom slita på helt fel grejer istället.
Ja.
Att man börjar så här, och det där måste jag ändra på, för att man har fått för sig själv att den grejen är något dåligt typ.
Precis, man kan inte bedöma det objektivt.
Nej, precis.
Nej. Det enda gången, alltså det är nog kanske, det är klart man kanske borde titta, men jag skulle kunna tänka mig, om jag hade spelat in ett gig som jag var riktigt jävla missnöjd med, då skulle jag kunna tänka mig att titta på det.
Fast ja, för att kolla vad var det som gick snett.
Ja, och kanske så här, ja, men det var, ja, eller så här, ja, men det där fanns det någonting som ändå var okej och som jag kan liksom ta på också så där.
Tror att Big Brother deltagarna känner likadant.
Där fanns det någonting jag kan ta och slipa på.
Man tittar igenom alla 100 dagarna effektiv tid. Vad kan jag förbättra?
Ja, nej, men jag förstår ju helt 100% din fascination och intresset för, alltså, reality TV. När vi pratade om, när det var klart att du skulle vara med här och vi började prata om reality TV, så tänkte jag så här, det är ett så jäkla vitt begrepp. Egentligen kan man ju passa in så här, tunnelbanan och vägens hjältar och allting,
ja,
reality, och true crime och mycket sådana, eller kanske true crime, det är väl en egen genre, men det är mycket som är reality TV, men det här är egentligen det som klassiskt kallades för dokusåpa från början.
Ja, men jag tycker ändå att det är liksom det roligaste.
Mm.
Det finns ändå, man gillar ju liksom poänglösa. Ja. Tycker jag är väldigt kul.
Ja.
För liksom att se, alltså, en dokumentär om hur det är att vara ordningsvakt i tunnelbanan, det lär man sig någonting av liksom. Jag vill ju inte lära mig någonting.
Samtidigt så tänker vi ju att liksom när folk söker in till så reality-tv-serier, så tänker vi att det är typ Paradise eller Big Brother, och inte att de har sökt in till Efterlyst.
Nej, men vet ni vad? Jag tror ju, jag vill ju påstå att många av dem som faktiskt söker in inte är initialt så jäkla
bright.
Nej, jo, absolut. Det tvärtom skulle jag säga. Många som söker in är nog precis det som jag var inne på från början, att de faktiskt hade någon sorts alltså att det inte skiljer så mycket dem och oss. Jag tror så här, om vi skulle gå in där, så tror jag det finns en överhängande risk, och speciellt om man då går in för partygrejen. Då finns det en överhängande risk att man inte kommer att komma ut där. Alltså att vi också kommer att vara de korkade.
Tror du också lite grann att våra tittande på reality TV-serier är en falsk trygghet som vi vaggar oss in i? Och tänker att, nej, men så där illa skulle det inte ha varit om jag hade varit där.
Absolut.
Det där är så olikt mig.
Ja. Men så är det ju samma, det är ju samma anledning till varför man tittar på typ Lyxfällan också.
Ja.
Mm. Att man är så här, ja, nu var jag lite sen med den här räkningen och fick 400 kronor i liksom påminnelseavgift. Men jag har åtminstone inte lagt 38 000 i månaden på att ha
hämtporr,
monster och hämtpizza liksom.
Nej, så är det. Men, och just det där tror jag faktiskt att det är. Och det, sen är det ju också hela den här grejen att vi tycker, det är ju fascinationen för hela trainwreck-grejen också. Att man tycker om att se när saker och ting, när skiten träffar fläkten. Ju mer misär det är, desto bättre mår man ju. Och bara som en liten, så här, jag tycker om de här nördiga upplysningarna. Det som du var inne på, att det saknades ett tävlingsmoment i vissa av de här. Det var ju så det började. Den absolut första reality-tvn av den här formen som kom till Sverige var ju Real World.
Ja, det talas om.
Ja.
Real World Stockholm, eller hur?
Real World Stockholm, och sen så kom avknopparen Real World Visby också.
Okej.
Ja. Och det är i princip, det är Big Brother utan tävlingsmoment.
Ja,
okej.
Okay. Man stänger in ett gäng kids i en lägenhet och ger dem obegränsat med sprit, och sen filmar man dem dygnet runt. Punkt.
Och det var det?
Det var det.
Okej.
Och det var väl rätt stort, va, proppen?
Alltså, det är ju på gränsen till lite innan min tid.
Mm.
För det var väl där runt Big Brother, typ Robinson var väl också ganska samtidigt som Big Brother. Nu är det mer av ett tävlingsprogram. Men det hade ändå, det var ändå kikade på reality-momenten, i och med att det var ändå som är liksom Big Brother-hus, fast en öde ö, när det liksom inte är tävlingarna.
Mm. Mm.
Jag tänkte, medan vi ändå inne på Robinson, var inte det en stor grej i Sverige just att Robinson var väl den första reality-tv-serien som vi hade i Sverige med den typen av tävling, så där folk
röstades ut.
Exakt. Ja. Och den första deltagaren som någonsin röstades ut i programmet på svensk tv då,
ja,
tog livet av sig.
Ja, överhuvudtaget ska också sägas, för att det var ett holländskt format. Jag tror det skapades av ett företag som heter Endemol. Men Sverige var det första som köpte in det. Så att svenska Robinson var den första Robinson-versionen.
Jävlar.
Okej.
Okay. Ja, och den första som någonsin röstades utifrån det tog livet av sig. Ja. Och som en direkt följd av det här.
Helt korrekt.
Kunde inte leva med skammen av att folk skulle se det.
Nej, och sen var väl grejen att det är väl halva, alltså det var nog en hel del psykisk ohälsa bakom också. Men det var, det blev ju en debatt om mobbing-tv där som kom.
Ja, men det är ju som sagt en bra aspekt. Det är också liksom. Men det har också att göra med, det känns som att, men det här med psykisk ohälsa-grejen, det känns ju som att de som är med nu känns ju som att det kanske är personer som, det känns som att de mår bättre än vad den personen gjorde. Ja. Men att de möjligtvis också mår bättre för att de inte har något konsekvenstänk, om du förstår vad jag menar. Att det är sånt som att hade man själv gjort en tiondel av vissa grejer, kanske man hade mått skitdåligt över det. Men de mår inte dåligt över det överhuvudtaget. Att man kanske kan avundas den förmågan att bara kunna skaka av sig grejer.
Mm. Ja, absolut. Och jag kan nog relatera till den där biten att jag, alltså den unga Erik hade ju varit det där trainwrecket 100%. Jag hade nog kunnat gått under det där molnet av självdestruktion om jag hade varit med i ett sånt program när jag var, alltså 96-97 där. Utan tvekan. Jag hade nog alla aspekter med
du är socialt gångbar också.
Ja, men alltså socialt gångbar, tycker om att prata med människor. Ja. Ett extremt problematiskt förhållande till alkohol, ett skriande bekräftelsebehov och en total brist på impulskontroll. Det är ju allt som krävs för att man ska vara urtypen för, liksom, för att de vill ha med en person där.
Ja, det är långt mycket så. Absolut.
Men känner du också att när du var den Erik, så att säga, du hade aldrig typ ångest efteråt, utan du hade lätt liksom att skaka av dig grejer?
Nej, tvärtom, min värld var en total ångest. Ja. Alltså det var ju ångest, depression och som kulminerade i ett självmordsförsök. Och det var inte meningen att dra in det här i någon sorts low depressive point. Men och det där jag menar, så att, alltså jag hade nog kunnat vara uttypen för den här som hade verkligen liksom självterminerat mig själv.
Ja, okej, du tänker så.
Ja. Var det happy-go-lucky-killen.
Jag tror att jag hade framstått som gravt oskön. Framförallt, jag hade ju lackat varenda gång som, men säg Big Brother husen, de tände lampan när klockan är 7 på morgonen. De, och så spelas det musik som alla ska vakna till.
Ja. Ja, ni lyssnar ser inte Joes, alltså, frustrerade leende här med, ja, det är nästan lite skrämmande.
Jag hade tappat det på grund av sådana saker. Ja. Eller på grund av att andra inte kan hålla käften en stund. Eller liksom, ska hålla på, alltså, hatar när folk i offentliga miljöer ska hålla på och spela sin musik alldeles för högt, som att det vore den mest självklara grejen att nu är alla med på det här. Nej, alla är inte med på det här. Du är med på det här. Varför tvingar du på alla oss andra här?
Det var så jag tänkt på. Både när det gäller liksom Big Brother, Paradise Hotel, vad det nu kan vara, att man skulle behöva vara där så länge utan att kunna lyssna på sin musik.
Och framförallt blir tvungen att behöva lyssna på andras musik.
Ja.
Ja.
Alla ska inte med, helt enkelt.
Alla ska inte med. Jag tänker att vi ska börja knyta ihop den här säcken.
Ja.
Men när vi faktiskt har vår första gäst någonsin, och redan nu ett fantastiskt stort tack för att du ville förgylla den här podden, Proppen.
Ja, men tack. Jag måste bara, en grej som jag tänkte på i morse när jag började, eftersom jag skulle vara med.
Ja.
Ett väldigt smalt tips.
Aha.
Om man går från Ex on the Beach.
Ja.
De typ mest populära deltagarna. Aha. Där fick en sidoserie som hette Förkänd för kärlek, som handlade om att de här personerna ska dejta och liksom träffa en partner. Men det är svårt för att de är så himla kända då, för att de var med i Ex on the Beach. Då får man också veta mer om de här personerna. Och det är bland annat han Johannes som kallas för King Leonidas.
Var kommer namnet från?
Han har tydligen sparkat någon med den här King Leonidas 300.
Jag har den spark i bröstsparken
där. Kick. Ja. Grejen, det är det han har fått namnet från. Enligt honom själv i alla fall.
Okej, så han är potentiellt dömd för misshandel?
Han är dömd för det. Han, det minns ett stort Aftonbladet, tror jag var för ett tag sedan, att han hade misshandlat en pizzabagare för att han hade fått sås på sin pizza.
Det är det man vill ha.
Ja, det också.
Alltså det är dubbla fel där.
Men jag tänker, det måste, jag tänkte på det själv också, att det är det man vill ha. Men det känns ju också orimligt att misshandla någon för att man inte har fått sås och pizzan. För det är så otroligt lätt åtgärdat.
Ja.
Och lägga till sås.
Ja.
Det är svårt att ta bort den, tänker jag. Men och i den här serien Känd kärlek så får man också veta att han jobbar som personlig assistent till sin gravt funktionshindrade lillebror. Där han bland annat säger till kameran att han är så avundsjuk på sin lillebror så han behöver inte tänka på hur han ser ut.
Ursäkta?
Jag tycker det är så himla kul att han verkligen är så här, man kan se själv hur han ser framför sig hur han så här lyfter upp sin funktionshindrade bror och bara, fy fan vad lätt han har det.
Behöver inte oroa sig för om man ska sparka folk eller inte.
Precis. Alltså, du tror inte att det var snygg i dagarna eller? Det är jobbigt det. Det är lätt det.
Förtjän för sympati.
Det är en magisk serie som om det finns kvar på typ Dplay eller någonting. Förtjän för kärlek.
Och så har vi att den här King Leonidas kallas han. Men den heter egentligen Johannes.
Ja, precis.
Jag räknar med att våra tittare, lyssnare menar jag, kommer att kunna tipsa i kommentarsfält eller så i vår Facebookgrupp om man kan hitta den någonstans.
Sen som sagt, det finns ju så extremt mycket i det här ämnet så vi skulle liksom kunna ses igen om typ ett år och bara prata om liksom
alltså, vi har inte älskar, gått igenom, vi har
inte älskar, gått, älskar inte.
Vi har inte gått igenom Housewives än.
Det svenska, 90 Days Fiancé. Älskar, älskar inte. Bara en sån sak. Alltså, kan ju vara ett helt eget avsnitt.
Du är så otroligt välkommen tillbaka.
Ja, men tusen tack.
Och innan vi slutar, Henrik Proppen Fannqvist, som jag sa så var du också ståuppkomiker. För våra lyssnare, vart kan man se och höra dig framöver?
Det enklaste är nog att följa mig på Instagram, TikTok, Twitter. Jag heter Notorious Propp överallt. Där finns det klipp på min standup och klipp och bilder på mig och vad jag håller på med, både när det gäller humor och annat. Så om man vill hålla koll på mig så är det alltså
Notorious Propp.
Notorious Propp på alla mina sociala medier helt enkelt.
Snyggt.
Briljant. Har du något att tillägga, Joey?
Jag vill bara snabbt fråga, har du en favoritvariant eller version av Housewives-franchisen? Och i så fall vilken?
Alltså, Housewives-en har jag inte superbra koll på faktiskt.
Okej. Okay.
Men alltså man ska vara lite patriotisk för ju liksom alltså Hollywood-fruarna, om man får nämna dem, är ändå en klassiker. Där kan man ju börja snacka alltså dokusåpa kändisar som har ändå blivit folkkära, om man ser på Maria Montazami och Gunilla Persson och så vidare. Så vi har ju liksom våra housewives som har blivit liksom household names liksom.
Snyggt.
Jag får ju bara skjuta in, jag har ju också min egen, och det är väl någon sorts gränsfall till reality kontra vanligt tävlingsprogram, men jag har ju alltid slagit ett slag för Drag Race i den här
RuPaul,
ja. Det är min kink.
Jag tror inte det är slipsynk.
Nej, jag vet, vi har pratat om det här också.
Jag accepterar inte det som avgörande moment.
Nej, du får ta det.
När allt andra är liksom så fascinerande och kräver så mycket talang, Och sen så avgörs avsnitten på det som kräver minst talang.
Så kan det vara. Vi väntar på att få se Joeys första lip-sync i podd-stream-video någon gång sen.
Ja, det kommer inte hända.
Nej, okej. Okay. Vi säger så då, eller?
Ja.
Tack för att ni lyssnade.
Tusen tack.